Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men underligt var att besättningens tillhörigheter var fortfarande vid deras kojar och platser. Och det fanns tillräckligt med mat och vatten ombord för att klara sig nästan till 6 månader. Det var ingen som hade tagit med sig någon extra utrustning från sina platser eller personliga tillhörigheter. Man hade till och med lämnat rökpipor som de flesta sjömän på den här tiden aldrig skulle gå någonstans utan. Välkomna tillbaka till Söndagsmysteriet.
Välkomna! Woho!
Oh, gud.
Ja, vi vet inte hur vi ska bete oss när vi startar avsnitt. Det här kommer vara det som gör att vi lägger ner podden, för vi orkar inte.
Nej,
de här.
Nej, till slut orkar vi inte hur vi ska starta avsnitten.
Mm. Tjena, tjena.
God morgon, god morgon. Oh, gud, kan vi börja nu eller? I dagens avsnitt nummer 15 så kommer vi att prata om ett omtalat spökskepp som heter Mary Celeste och som 1872 var med om något ganska så otroligt.
Ja, vad spännande. Det ser jag verkligen fram att lyssna. Vi har ju pratat om innan att vi kanske ska hälsa alla nya lyssnare välkomna. För nu har vi fått lite nya lyssnare, kan man ju ändå säga, från första avsnittet.
Välkomna hit! Nej, men det känns ju alltså, skitroligt.
Ja, så roligt att ni har hittat hit. Jag heter Ida, i alla fall.
Och jag heter Mia. Och det är ju vi som startade upp Söndagsmysteriet. Alltså det här är ju snart ett år sedan. Eller är det mer än ett år sedan? Vi hade ju premiär i alla fall förra sommaren.
Just det, för vi startade på sommaren där. Ja. Vi hade sommarsång. Ja, men vi är superglada över det här att vi får nya följare hela tiden. Men och vi hoppas att ni som tycker om vår podd och gillar det vi gör, att ni sprider vidare och delar gärna. Jag undrar hur man marknadsför en podd egentligen. Är det liksom... Vi som inte är några kända ansikten utåt.
Kanske någon kan ha några tips.
Har vi några kändisar där ute som lyssnar på? Jag kan ni sprida ord.
Kämpa för Söndagsmysteriet. Alltså vi älskar ju det här. Det här är ju skitroligt. Vi sitter ju varsin garderob. Alltså vi sitter i våra garderober och spelar in de här avsnitten. Det ser fantastiskt mysigt ut. Mm. Det är så fashionabelt vi har det. Men vi tycker det är skitkul. Och som vi kan grotta ner oss i. Oavsett hur dåligt vi sover sen. Så har vi lyckats stå ut med det hittills i alla fall.
Det är det värt. Låt oss växa så att vi kanske kan Så vi kan känna att det är värt att investera i lite bättre sittplatser. För vi sitter inte toppen bra skulle jag inte säga. Jag skulle inte beskriva. Det är mysigt, absolut.
Jag sitter så skit. Det är inte särskilt ergonomiskt skulle jag inte säga.
Du skulle inte få godkänt.
Nej, som arbetsplats. Hos arbetsmiljömannen.
Nej, det...
Nej, stryks direkt. Ja, men det är superroligt och folk engagerar sig. Ni skriver på Instagram och på Facebook. Vi tycker det är fantastiskt roligt. Och det är inte bara att vi får ju väldigt mycket glada hejarop. Men också att ni skriver mycket bra tips för innehåll i podden.
Och det... att ni inte gillar att vi sitter och tjötar så här mycket i början.
Ja, men det får ni stå ut med. Så är det ju bara. Så är det. Eller så får man lyssna på något annat. Fast det, stanna gärna kvar. För att det kommer ju mycket roligt sen också. När vi har tjattrat sönder era öron i början. Mm. Det hör ju till på något sätt. Alltså jag har funderat på det också. Så här, vad är det jag gillar med poddar egentligen och inte?
Mm.
Ja, men pang på rödbetan, det är inte alltid så jävla bra.
Mm. Jag kan ju ändå gilla det med poddar. För att jag gillar verkligen inte, oftast inte så mycket försnack. Om jag inte gillar personerna som...
Men vadå, alla gillar väl oss?
Ja, så vi får väl hitta någon...
Ja, men det är ju en bra mix då i och med att vi är lite för och emot.
Mm.
Det där jämnar ut sig. Hur som helst, det är ju skitroligt att vi har lyckats få oss en härlig lyssnarskara och vi hoppas att ni fortsätter.
Jag ska att vi är så här, vi tänker att...
Vi pratar om att vi har typ 20 miljoner lyssnare.
Jag var lite så. Ja, men jag tänker också att vi är väldigt så här tacksamma. Mm. Jag kommer ihåg när vi släppte vårt första avsnitt och vi kanske hade 20 lyssningar. Bara av 10 kanske var vi själva eller någon vi kände. Men vi var ändå så här, alltså det är 10 personer som lyssnar på vår.
Men det är skitsamma.
Det är skitsamma, det är ändå 10. Det är väl fint av oss. Det är väl en bra sida att vi har tacksamhet.
Att vi har er.
Ja, nej men nu har vi ju tramsat färdigt här kanske. Och ska vi ju dags att hoppa in i avsnittet.
Mm.
Eller vad säger du?
Ja, men det gör vi. Häng med. När jag är ute och promenerar eller åker bil och så kan jag se något övergivet fordon. Eller det kanske kan vara ett övergivet hus. Eller till och med ett övergivet flygplan någonstans. Jag är en av dem som får en massa orationella tankar som dyker upp och tänker alltid det värsta scenariot. Jag får för mig att det har hänt en massa hemskheter. Och det här fallet som jag kommer att prata om idag, det är ett utav dem. Fartyget Mary Celeste blev hittat i ett sånt bizarrt skick att den kom att bli ihågkommen som spökskeppet. Och en av hennes resor ställde frågor som fortfarande, över 150 år senare, inte har fått några tydliga svar. Det är den 4 december 1872 som kapten David Morehouse seglar genom dimman längs Azorerna med sitt fartyg Dei Gratia. Han såg ut över havet och såg ett fartyg vid horisonten av det norra Atlantiska havet. Till en första anblick så var det ganska svårt att skilja ut några detaljer, men man kunde se att det var en brigantin. Ett så kallat skepp med två master som reste sig över horisonten. Morehouse tar ut sitt teleskop för att ta en närmare titt och ser att det knappt är några segel uppe, vilket förvånar honom lite med tanke på rådande väderlek. Det såg också ut att driva ganska mållöst, utan någon vidare kontroll. Hon rörde liksom på sig lite ryckigt och oregelbundet och hennes segel betedde sig lite underligt. De började förstå att något inte riktigt stod rätt till. Så de bytte kurs på sitt skepp för att undersöka saken. När de kommer närmare så tror sig Morehouse se en nödflagga. Men det visar sig vara det lilla som fanns kvar av huvudseglet. Det verkar konstigt, men de antar att det kanske behöver hjälp med bärgning. Och undligt nog så har de svårt att urskilja en enda person på däck. De kan inte se någon besättning eller passagerare. Ingen överhuvudtaget. Genom teleskopet så kände Morehouse nu igen skeppet. Det var Mary Celeste, ett fraktfartyg som hade lämnat New York 8 dagar före honom. Och vars kapten som Morehouse hade sprungit på i New York bara en månad tidigare. Det var en man vid namnet Benjamin Briggs. Det här fartyget var lastat med 1700 tunnor av industriell alkohol som skulle levereras till Italien. Och den här alkoholen, det är ju en alkohol som man kanske inte riktigt dricker, för det är en alkoholhalt på 70-99%. Så det används som alkohollösning och rengöring eller till och med bränsle. Så dricker du det här kan du bli blind eller till och med dö. Men vid det här tillfället i sin lastfartygskarriär hade Mary Celeste samlat på sig en hel del olycka. Originellt registrerad under namnet Amazon hade hon sin jungfrufärd 1861. Det här fartyget är över 30 meter långt och 8 meter brett. Man hade svårigheter att sjösätta det här skeppet från en början. Och vissa rapporter menade att fartyget vägrade att lämna den ställning som den satt i för att sätta sig i vattnet. När fartyget väl var sjösatt så skulle de alltså segla från Nova Scotia till London, men var ganska försenade och kaptenen just innan avfärd blev sjuk i lunginflammation och dog. Kom ihåg det här. Så, med en ny kapten seglade Amazon över Atlanten, men började med att kollidera med en fiskutrustning längs kusten utanför Eastport, Maine. Följt av att hon seglar in i och därmed sänker ett annat skepp i Engelska kanalen. Ett antal olycksdrabbade år följer fram till oktober 1867 när Amazon går på grund i Cal Bay, Cape Breton Island utanför Kanada. Det här är under en storm och fartyget blir så illa skadat att besättningen lämnade henne som ett vrak. Man hade varken möjligheter att bärga henne på rätt sätt eller överhuvudtaget få loss henne från det här revet. Så det här numera övergivna skeppet blev till slut köpt och sålt ett antal gånger innan det blev restaurerat och omdöpt till Mary Celeste. Så om vi spolar tillbaka till den här dagen den 4 december när Captain Morehouse hittade skeppet drivandes i det öppna havet. Morehouse kände som sagt igen Mary Celeste och kaptenen Benjamin Briggs, som var en erfaren skeppare som han stött på flertalet gånger tillbaka i tiden. Vilket gjorde honom kanske lite extra nyfiken på hur det stod till med fartyget. Han visste då också att hon redan borde ha anlänt till Genoa i Italien. Så man skickar över några i besättningen i en livbåt för att utreda saken. Även om de inte såg några på däck så tänkte man att det kanske fanns människor i båten, sjuka, skadade eller att de kanske behövde hjälp på något annat sätt. Båten ser på nära håll väldigt ny ut. Den såg ut att ha nya däck och andra detaljer som gjorde att den såg liksom pigg och fräsch ut. Förutom seglet som var i väldigt dåligt skick. Och riggarna var förstörda och hängde lite hur som helst. Men utöver det så kunde man faktiskt inte se några skador på fartyget. Det var till en första anblick ingenting som pekar på att det här skeppet hade varit med om något värre än lite hårda sjöar. Däremot, när de klev ombord på fartyget, så var det obehagligt tyst och tomt på däck. Det man hör är vågorna som slår mot skrovet och tillfälliga knarrande bräder i däcket. Och de går där och ropar för att få svar, men de hör ingenting. Man börjar sakta inse att Mary Celeste är övergiven. Men det finns inga som helst ledtrådar om vart den här besättningen hade tagit vägen. Och kanske mer intressant, varför? Det fanns inga spår av någon slags brand som hade härjat, slagsmål eller någon annan kamp. Huvudluckan på skeppet, det vill säga den stora luckan som man kan se ibland i mitten på det här stora däcket, den hade fortfarande sin skyddslucka stängd. Men luckorna i fören och aktern hade sina lås liggandes på sidan om luckorna. Lasten med industriell alkohol var helt orörd, vilket kanske utesluter pirater, som var efterlasten som en orsak. När de gick ner i lastutrymmet så såg man att det slog runt en del vatten, nästan en meter högt. Vilket är en betydande mängd, men kanske inte något akut alarmerande. Men för en annan som kanske inte är en van sjöman så låter det här som jättemycket vatten. Men det är faktiskt normalt att det kan bli en hel del ansamling av vatten i skrov även på välbyggda fartyg. Men det här pumpas ju lätt ut igen med hjälp av länspumpar. Så det här skulle ju inte vara ett skäl för en erfaren sjöman att överge sitt skepp. Då även alla luckor på fönstret på fartyget och även lastutrymmena var öppna så kunde ju vatten även ha samlats efter att passagerarna hade lämnat skeppet. Det här är nästan omöjligt att säga. Däremot så såg det ut som att någon plockat isär en av de två pumparna som fanns ombord. Men fartyget var fortfarande i sjödugligt skick. Så det enda som faktiskt saknade ombord, som de kunde lägga märke till, var livbåten. Ja, den och såklart människorna. Men underligt var att besättningens tillhörigheter var fortfarande vid deras kojar och platser. Och det fanns tillräckligt med mat och vatten ombord för att klara sig nästan till 6 månader. Det var ingen som hade tagit med sig någon extra utrustning från sina platser eller personliga tillhörigheter. Man hade till och med lämnat rökpipor som de flesta sjömän på den här tiden aldrig skulle gå någonstans utan. Huvudhytten för kaptenen var stor, stor för en familj, och sängarna var noggrant bäddade. Det fanns en symaskin, barnleksaker och barnkläder i ett av hörnen. Det hängde till och med en klänning över en av stolarna. När de kom upp på däck så fanns heller inga bevis på att en livbåt någonsin funnits ombord. Inga tampar som hissat ner livbåten eller hållit fast den på fartyget. Det är som att den här besättningen plötsligt gått upp i rök. Man fortsatte undersöka båten och tittade i alla hytter och insåg att merparten av fartygets papper var borta, tillsammans med navigationsinstrument. Man hittade däremot fartygets loggbok med ett slutligt loggat datum och positioner. Enligt loggboken hade man seglat iväg den 5 november. Men man hann knappt iväg förrän vädret slog om och sikten blev dålig när man hann ta sig genom kanalen. Under 2 dagar så hade man hållit sig till Staten Island innan man kunde segla vidare den 7 november. Vintern 1872 bjöd också på historiskt dåligt väder som kapten Briggs fick jobba hårt med för att parera, och de hade haft 3 riktigt tuffa veckor till havs innan det började lugna ner sig. Den 24 november så hade vädret börjat klarna upp, och klockan 8 den 25 november, det här var ungefär 10 dagar tidigare som den här båten hittades av Del Grazia. Då hade de senaste koordinaterna placerat Mary Celeste inom synhåll från ön Santa Maria vid Azorerna. Det här är en grupp av 9 små vulkaniska öar mitt i, ja, ingenting av Atlanten. Och nu när Morehouse och hans besättning hittade henne så hade hon alltså tagit sig 750 kilometer i ostlig riktning. Och det här är kanske lite aningen för nordostlig riktning mot vad den beräknade rutten till Genoa såg ut. Men det här betydde alltså att Mary Celeste kan ha drivit på egen hand under ett par dagar. De som hade befunnit sig ombord på Mary Celeste och nu var försvunna, det var 10 personer. Däribland kaptenen Benjamin Spooner Briggs, hans fru Sarah och deras 2-åriga dotter Sofia samt 7 besättningsmän. Och ingen av de här har någonsin setts eller hörts av igen. Briggs var delägare av båten och en extremt erfaren skeppare. Han handplockade sin besättning och alla ansågs vara första klassiga sjömän. Alltså ett ordentligt team som inte skulle böja sig för minsta lilla eller överge skeppet utan någon allvarligare orsak. Så vad var orsaken? Varför och hur försvann 10 personer från Mary Celeste utan något spår? De här nyheterna färdades snabbt jorden runt och många ställde sig samma fråga. Men först så togs nyheten upp i domstolarna i Gibraltar. Det är just för att Captain Morehouse bestämde sig tillsammans med sin besättning för att segla ner henne till Gibraltar. Och det är ungefär 1100 kilometer bort från där hon hittades. De bärgar alltså fartyget längs sitt eget. Vid ankomst så tar de anspråk på en belöning. Det finns en gammal lag. Law of Salvage. Det är en gammal del av internationella maritima lagar. Så det här säger att oavsett vem, men den som hjälper, finner eller på ett annat sätt återställer ett skepp eller last, är berättigad en belöning. Och den här belöningen ska vara motsvarande lasten och betalas av skeppets ägare. Och i det här fallet så var det Morehouse och hans besättning på Dei Grazia hade räddat Mary Celeste och seglat in henne till land med risk för sitt eget liv. När de anlände till Gibraltar så beslagtogs Mary Celeste av myndigheterna just för att kunna dra igång de här bärgningsförhandlingarna. Och de behöver lösas i domstol. Det här skulle avgöra om Dei Grazias besättningsmän var berättigade till betalning från fartygets försäkringsgivare. I en del av utfrågningarna så föreslogs det att Captain Briggs, hans familj och besättningen hade försvunnit och att det var någonting lurt bakom det här. Åklagaren som ansvarade för utredningen, en man vid namnet Frederick Solly Flood, tyckte att det var något misstänkt med situationen. Han hade svårt att se att det här skeppet bara skulle dyka upp helt plötsligt utan att besättningen var där och vägra utan vidare utredning godkänna någon betalning. Han drog alltså igång en ordentlig utredning då det inte fanns några direkta naturliga förklaringar till det här försvinnandet. Det som de får fram gör det bara mer märkligt. Den 18 december så börjar förhandlingarna och rykten hade redan börjat sprida sig i staden kring De Grazias inblandning i händelsen. Man började tro att det var någon slags konspiration bakom det hela med De Grazia-besättningen inblandad i allra högsta grad. Åklagaren försökte pressa dem hårt och påstod att även de hade tagit en liten omväg för att göra sig av med bevis. Men man hade svårt att styrka att De Grazias besättning hade varit inblandad. Så åklagaren, han vill samla mer bevis och skickar en utredare till Mary Celeste. När han kommer dit så får han mer eller mindre De Grazias besättningshistoria att stämma mot vad han själv hittar på fartyget. Skeppet är intakt. Inte nytt, men omgjort precis innan resan. Men man hittar faktiskt några saker som skiljer sig. Lasten innehåller de tunnor som är sagt och det matchar även det som är försäkrat. Förutom att 9 stycken tunnor är helt tomma. Man hittade också några konstiga huggmärken på fartygets för som nästan ser ut att vara av en yxa. Man söker igenom hela skeppet och i kaptenens hytt så hittar man också ett litet svärd gömt in i en hylla och när man tar fram det så har det mörka fläckar över sig. De kanske mycket väl skulle kunna vara blod. Och inte nog med det så hittar man också mörka fläckar uppe på däck. Och man börjar tänka samma sak där. Det här får åklagaren direkt att tänka i banorna av myteri. Tenens första styrman, det var en väldigt god vän till Briggs. Men de andra kände han inte lika bra. Hans andra styrman var en 25-åring från New York. Fartygschefen var en nygift man från Brooklyn. Och de 4 sista var tyska landsmän som var ganska så underbetalda för deras arbete ombord. Man ansåg att en kväll blev besättningen full på alkoholen ombord och mördade kapten Briggs och hans familj innan de flydde i livbåten och lät fartyget driva vidare. Men för det första, som ni kommer ihåg vad jag sa om den här alkoholen i början, så går ju inte den att dricka i och med att det är en industriell alkohol. Vilket innebär att de borde ha dött snarare än att kunna mörda familjen Briggs. Och varför skulle man mörda familjen och överge skeppet med den värdefulla lasten? Så det fäller lite den teorin. Åklagaren börjar nu få slut på ledtrådar att utreda, men han vill så gärna hitta en förklaring. En hel besättning kan ju bara inte gå upp i rök. Flood börjar nu se åt ägaren av fartyget, J.H. Winchester. Han hade kanske planerat ett försäkringsbedrägeri. Men skeppet var enbart försäkrat för $16,000 och lasten ombord, den var värd $36,000. Så logiskt sett så borde de ju ha tjänat mer på att segla i land i Italien och fullborda sin leverans än att försöka begå ett försäkringsbedrägeri. Så vad som hände besättningen så verkar det inte ha varit någonting som var planerat i förtid. Det måste ha varit någonting som kom som en blixt från klar himmel. Och efter hela 3 månaders utredning, utan att ha hittat några bevis, så släpper myndigheterna fartyget från sitt förvar. Och i mars 1873 så kunde kapten Morehouse och hans besättning nu ta emot knappt en sjättedel av försäkringsbeloppet, vilket motsvarar ungefär $8,000 för deras bärgningshjälp. Och det här var ju långt under den förväntade betalningen med tanke på fartygets och lastens värde. Oturligt för deras del så hade ju domstolen myntat lite rykten om att det kanske var de som faktiskt hade begått ett brott. Det hade ju börjat ryktats om att det var de som hade mördat dem ombord just för att de skulle kunna bärga och ta emot ersättning för det här. Men det är ju en teori som aldrig har kunnat bevisas. Men misstanken har inte försvunnit helt och hållet än heller. Men mysteriet kvarstår med Mary Celestes besättning. Helt försvunna utan ett endaste spår. Teorierna har gått mellan myteri till pirater, till sjömonster och mördande vattenvirvlar. Och en annan säger bland annat Morehouse och Briggs ska ha varit nära vänner och att de tillsammans konspirerat för att få ut försäkringspengar från fartyget och iscensätter ett försvinnande. En annan syn var att kapten Briggs, som var kristet troende, hade fått en knäpp och börjat mörda alla ombord innan han mördar sig själv. Vissa hävdar att man såg ett isberg framför sig och flydde därför från båten med tron i att man skulle åka in i det. Men det här verkar också mest komma från det som faktiskt hände Titanic 1912. Då man börjar spekulera i att det kunde ha varit ett scenario även för Mary Celeste. Under följande årtionden så blev det ju här såklart en historia som spreds och återberättades. Och kanske till och med överdrevs. År 1983 så skrev Los Angeles Times en fabricerad historia om att när fartyget blev hittat så var båten i perfekt skick. Den var fullt riggad, kaminen hade en ordentlig brasa och middagen stod fortfarande serverad och orörd på bordet. Följande år, 1984, så har vi en författare som heter Arthur Conan Doyle. Hon skrev en kort berättelse om Marie Celeste. Och det här är ju också egentligen en fiktiv historia som handlar om kaptenens dotter och fru försvinner. Vilket driver honom till vansinne och till att begå sitt eget självmord. Och det som följer det är att besättningen blir tagna av infödingar på ön Tenerife. Men som med den LA Times-historien som kom ut så blev det här också lite antaget som fakta. Och folkets spekulationer om vad som faktiskt hade hänt började spåra ur. En teori som kanske verkar vara den mest logiska och vetenskapligt sunda förklaringen till vad som hände ombord på Mary Celeste tar också lite avstamp i ett experiment år 2006 som genomfördes av Dr. Andrea Sella vid University College i London. Det här experimentet visade att en sån utkomst faktiskt var helt rimlig och möjlig. Sella byggde en replika av Mary Celeste med papperskuber som skulle representera de här tunnorna och använde gasen butan för att kunna generera en sån explosion. Testet resulterade i en ordentlig explosion som inte lämnade några brännmärken, sveda eller sot. Och enligt Sella så skapade den här gasen som var fångad i lastutrymmet på fartyget en tryckvågsexplosion med flammor i utrymmet följt av kall luft. Och ett sånt utbrott skulle absolut vara tillräckligt för att blåsa loss luckorna i både aktern och fören, men inte minst och besättningen ombord att fly. Men det tar inte riktigt slut där. En rättsmedicinsk forskare vid namn Ann McGregor tror att det finns mer att berätta. Efter att ha dubbelkollat anteckningarna från domstolen och fartygets loggar och data så drog hon slutsatsen att kapten Briggs instrument var ur funktion. Hans mätningar verkade vara felaktiga och han var egentligen 120 nautiska mil väst om var han trodde att han befann sig. Kvällen innan den sista anteckningen gjordes i loggboken så blev det ju dåligt väder. Och med tanke på att pumparna var dåliga så hade de ingen möjlighet att mäta hur mycket vatten de faktiskt tog in i den här hårda sjön. Om kapten Briggs misstänkte att de hade tagit in för mycket vatten så behövde han ta ett beslut. Skulle de segla på så skulle de inte se land på många, många mil. Så skulle deras bästa chans vara kanske att styra mot Santa Maria Island i Azorerna. Men med hans felaktiga beräkningar så låg den ju väldigt nära. Men i verkligheten väldigt långt bort. Men ett fel med alla de här teorierna. Inte bara att kaptenen faktiskt överger sitt skepp. Han överger även sin loggbok. Om han verkligen trodde att fartyget långsamt sjönk skulle de ha tid att hämta sin loggbok eller åtminstone skriva en anteckning om hans plan. Kaptener på den här tiden, de såg nämligen alltid till att märka i loggboken om händelser och framförallt avgörande poster, oavsett omständigheter. Vi kommer nog aldrig få reda på vad som faktiskt hände de som var ombord på Mary Celeste. Men vad vi vet, det är att fartygets olycka fortsatte långt efter det mystiska försvinnandet av besättningen. När domstolen hade klarat av målet så seglade hon vidare till Italien som planerat för att leverera sin last innan hon återvände till New York. Men när Mary Celeste väl kommer tillbaka så har rykten om mord och olycka spridits så pass att ingen vill ha något med henne att göra. Så man fick sälja henne till en stor förlustaffär. Men de nya ägarna, de verkade inte klara sig mycket bättre de heller. 1879 kommer de in till Santa Helena-bukten och söker medicinsk hjälp då kaptenen plötsligt blivit sjuk. Han dog kort därefter på ön till följd av en händelse som kusligt nog liknar fartygets första kaptens död. Och det som jag nämnde i början att ni skulle komma ihåg så var ju en kapten som dog vid jungfrufärden. Så allt som allt hade Mary Celeste nu haft 3 kaptener som dött i förtid. Vilket spädde på de spekulationer om att fartyget var förbannat. 6 år senare så finner vi en ganska desperat skeppare, kapten Parker, som konspirerar med en annan grupp sjömän i en komplott. Just för att få tjäna lite pengar på något som var en riktigt dålig investering. De fyllde upp Mary Celeste med värdelös last, försäkrade den för $30,000. Och det här gjorde de innan de avsiktligt körde fartyget på grund nära Haiti och förstör Mary Celeste för alltid. Men utredningar av försäkringsbolaget avslöjade såklart deras försök till bluff och kapten Parker och hans kompanjoner stod snart inför rätta i Boston för konspiration och försäkringsbedrägeri. Parker blev också åtalad för ett medvetet skrotat skepp, vilket på den här tiden kunde vara förenat med dödsstraff. Kanske är det bäst att hon nu ligger på havets botten och vilar. Men frågorna finns ju fortfarande kvar. Det finns ingenting som förklarar varför besättningen har lämnat båten. Varför har man lämnat sina tillhörigheter? Och varför är lasten kvar nästan intakt?
Thank you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, verkligen ett mysterie det här.
Ja, det är ett mysterie. Det får man väl säga.
Spännande. Mm. Vad kul, för att det första jag tänkte, eller nej, inte det första jag tänkte, men jag tänkte under tidens gång när du läste, bara, men loggboken då? Har de inte skrivit någonting i det? Mm. Alltså borde de inte ha skrivit någonting
i loggboken?
Och sen, ja, exakt. Ja. Och sen så kom, sa du det mot slutet där att det var ju väldigt spännande att han lämnade den då. Och att de inte har nämnt någonting.
Nej, precis. Och det var ju verkligen kaptenernas liksom heliga, vad ska man säga, heliga verktyg på den tiden.
Jag kan verkligen tänka mig det. Att, det var säkert mycket så, men speciellt på den tiden att var man kapten, då skulle man väl vara med sitt skepp till varje pris liksom.
Ja, så det finns ju alltså extremt mycket teorier om vad som kunde ha skett. Men jag tycker också det är så mycket som talar om att så här erfaren kapten skulle ju inte liksom hoppa ombord. Eller överbord för vad som helst.
Nej. Nej, och det var där jag också tänkte så här att hade det varit en storm eller hade det varit någonting som du sa att som inte hände väldigt plötsligt, så hade man ju ändå skrivit någonting i den, eller åtminstone då kanske tagit med sig loggboken då, men den fanns alltså kvar i
så allting fanns ju kvar på skeppet. Alltså var det som att helt orört. Som bara kaptenshytten liksom, där han bodde med sin fru och dotter, med liksom barnleksaker lite utspridda, och det var nätt och fint bäddat i sängarna. Och sen så besättningsmännens hytter där, eller bäddar där de bodde. Så alla deras tillhörigheter var ju fortfarande kvar också. Mat och vatten var kvar. Ja. Alltså för att de skulle kunna vara på den här båten i ett halvår. Det var ingenting som man hade tagit med sig.
Nej. Ja, det låter ju väldigt konstigt att man, jag menar, det här är ju ändå, kan jag tänka mig, väldigt vana sjömän, så de blev kanske inte, de har väl säkert utstått det mesta på sjön och ganska härdade, så att de blir nog, flyr nog inte skeppet.
Nej, inte så enkelt.
För minsta det, lilla. Nej.
Det finns ju mer rationella och mindre rationella teorier också som dyker upp om det. Det har varit ganska kul att läsa om allt som folk tror kan ha hänt.
Ja, jag känner mig lite besviken med det här med sjö och djur, att du inte liksom spann vidare på det här. Du bara nämnde det förbi farten.
Det kommer nu.
Aha.
Men det roliga är ju, för att sjömonster, det är ju som sagt ett alternativ.
Alltså jag älskar ju sjömonster. Eller nej. Eller ja.
Ja, jag vet.
Nej, det gör man ju.
Man gör ju inte det. Men tanken av det, så alltså jag tror ju det finns. Men just om man alltså tittar tillbaka, så är det ju sedan urminnes tider, så har ju folk rapporterat om olika slags sjömonster eller sjöodjur som de har sett på alla världens hav egentligen. Och jag tänker på hur lite havet också är utforskat. Så är det ju extremt mycket som vi inte vet någonting om. Och jag tror att jag läste någonting om att forskare hävdar att 91% av havets, vad ska man säga, population, läckerheter, inte är klassificerade.
Eller va? Vad menar man där då? Att man har sett det?
Ja, att man inte har liksom kunnat sätta några arter. Eller liksom, man vet att det finns saker, men man har inte kunnat identifiera eller klassificera allting. Man tror att det finns så mycket, mycket mer än vad man bara har kunnat kartlägga.
Alltså, då menar man saker man inte har sett också. Inte bara att man har sett saker, men vet inte riktigt vad det är. Så man kan inte klassificera det. Eller jag fattar inte.
Vad fattar du inte? Jag behöver få ta fram den jävla rapporten då, för fan. Skitsamma. Det är så sjukt mycket. Om man ser till hur mycket som är outforskat i alla fall i havet.
Mm.
Så borde det ju finnas sannolikhet för att det kan vara en orsak.
Ja, men är det inte så? Pratar man inte om det i Fausta-avsnittet också, så här att det var så himla mycket som man... Nya arter, nya grejer man hittade varje...
Det kanske jag gjorde.
Varje dag. Jag vet inte om varje dag, men... Att man ständigt liksom hittar nya grejer i havet.
Du skulle ta fram det där.
Vilket jag kan ju tänka mig då, i och med att det är så pass mycket som är outforskat, så att... Men sen finns det ju liksom monster. Monster? Det finns ju...
Ja, men jättebläckfiskar. Alltså,
ja,
de är ju över
precis det.
Vad är de? Över 15 meter? Jag vet inte, 13 meter i alla
fall. Alltså, de är så obehagliga.
Fruktansvärt stora. Och jag menar, de finns ju.
Mm.
Det är klart att det finns andra saker också. Och det är ju... Alltså, det finns ju mycket som är rapporterat genom åren. Och där de har sett ju så här serpentin... formade saker i havet.
Vad heter de där? Alltså, kungsfisk, eller vad heter de här som är så här jättelånga, som är som typ som
sillkungar?
Ja, kungfisk. Sillkungar.
Ja, det har jag lärt mig av min son. Sillkung.
Sillkung,
ja, men de är ju svinstora.
Mm.
Så att absolut, det kan ju vara någonting. Fast det kanske inte är någonting som skulle skrämma liksom den här besättningen.
Nej, absolut. Jag tänkte mer att det finns så mycket obehagliga saker som faktiskt konstaterat att det finns. Som är typ på riktigt sjö och djur.
Ja, visst. Alltså det...
Men okej, okay, nej.
Så det skulle ju kunna vara något. Men säg då att en jättebläckfisk skulle attackera... fartyget. Alltså det skulle ju fortfarande bli spår av det också.
Jag tänker också det. Man hade väl kanske sett någonting. Men det var ju så roligt, för du nämnde typ i början att det var hugg i fören. Jag bara, hugg tänder. Sen bara, av en yxa. Bara,
fan.
Fan.
Ja, det var förstört.
Men okej, okay, det kanske inte låter som världens mest troligaste, den troligaste teorin. Men ack så spännande.
Verkligen. Men också i det här havets spår och så har man ju även pratat om att det finns såna här vattentornados i princip. Så tänkte jag, som en vattenpelare liksom som går upp från havet, att det är en vattentornado, att det skulle ha förekommit då i området. Och det skulle också få temperaturen i runt omkring att sjunka, vilket då skulle ha haft någon påverkan på de här pumparna i fartyget. Fråga mig inte hur. Men att man då också kunde ha tagit in mer vatten än vad man trodde att man gjort. Och det här kunde leda då till att man ville överge skeppet när man för tillfället kanske såg land av i de här Azorerna.
Men det är det jag tänker då talar emot, att så snabbt gick väl inte det, att han bara skulle kunna göra en liten notering att okej, bla bla bla, vi måste överge skeppet nu.
Ja. Nej, precis. Det talar ju emot hela tiden.
Mm.
Då fortsätter man på spåret med de här naturkatastroferna, så är det ju också att det kan ju ha förekommit en jordbävning längs sjöbädden som liksom gjort att det skapats tillräckligt mycket turbulens också för att få alkoholen att börja läcka ombord.
Mm.
Och därmed så skulle det ha kommit ut ånger från alkoholen. Och man kanske gjorde sig redo då för att det skulle bli en explosion ombord. Så att man har hoppat i livbåten och drivit på släp för att kunna ta sig upp på fartyget senare när man tänkte att faran var över. Men många säger också att det hade ju nästan varit tryggare ändå att vara på det här stora fartyget än i en liten livbåt.
Ja, men faktiskt.
Så det känns inte heller helt rimligt ändå, tycker jag.
Nej, men jag vet inte heller. Ja,
det här var kanske. Oavsett omständigheter runt omkring, men säg då att den här alkoholen från tunnorna, i och med att det var ju nio tunnor som var tomma.
Mm. Ja,
så
säg
då att det läckte ut i lastutrymmet och så skapas det den här ångan från alkoholen. Och den är ju så pass stark så att jag menar, du måste ju bli påverkad av det här vad gäller hallucinationer och alltså du måste ju känna av det, du måste ju känna doften. Det borde ju han också i så fall ha noterat i sin loggbok.
Eller? Vad tycker du? Ja, det enda är ju alltså, absolut, det här kanske inte är ett tokig teori i och för sig, men jag tycker också egentligen att han borde ha noterat det här. Men visst, det kan ju vara så som du sa då, att ja, men de tänker att de bara ska, fast i och för sig om det ska bli en explosion, tar han inte med sig den då? För han, annars hade ju hela loggboken förstörts.
Exakt.
Då borde väl ändå han ha tagit med sig den.
Och de borde väl ha tagit med sig lite vatten, lite mat.
Ja, precis. Någonting.
Men, eller om man bara väntade ut ångorna och hängde i livbåten. Men
ja, just att det var lite så.
Vart tog de vägen det är sen? Sant. Tappade de taget om tampen? Eller?
Ja. Men har de inga åror till de här livbåtarna så att de skulle kunna ha... Fast var det mycket, var det vågor och vind så att de ändå
det kanske blev en plötslig storm.
Ja, absolut.
Jag vet inte.
Ja, den här teorin låter i alla fall kanske mer trolig då än sjömonster. Mm. Men det är ju lite små. Men visst, de kanske var förvirrade då. Att de blev lite paranoida om dem med de här ångorna också. Och sen så...
Nej, exakt.
Men visst, det talar ju för då att i och med att de här tunnorna var tomma så att...
Att det kan ha läckt ut, ja.
Ja.
Mm. Nej, den... Jag kan hålla med om, den låter också ganska logisk, förutom då att de har ju inte tagit med sig någonting till livbåten.
Men hur vet man där då, att de inte har gjort det?
Ja, men det är några flaskor vatten då. De har inte tagit med sig några extra kläder, orörda platser, loggboken hade de inte tagit med. De hade inte tagit med någon så här extra utrustning för dåligt väder. För att sånt fanns tydligen kvar på de här platserna där de bodde.
Mm-hmm.
Sen, vem vet, de kanske hade extra så att de
ja, det är det jag tänker att de hade sig. Mer. Men visst, de kanske bara tänkte att de, okej, vi ska bara vänta ut de här.
Mm.
Men vänta ut, det känns också...
Om det ska explodera.
Ja, det känns jättekonstigt. Eller som du sa, så här, vänta ut ångorna. Eller alltså menar du då att de inte tänkte att det skulle explodera utan att det bara skulle...
Ja, men det finns väl två scenarion, tänker jag. Dels att man väntar ut ångorna att det ska vädras iväg.
Men varför sätter man sig i libo? Kan man inte bara gå upp på däck?
Ja, liksom? Det kan man ju eller tycka. Ja. Man kanske är rädd att det ska explodera också.
Ja, och om man har ändå en tanke att det kan explodera, då borde de ju ha tagit med sig lite mer saker kan man tycka. Och speciellt loggboken som kaptenen.
Ja.
Men kaptenen, får han verkligen lämnas där? Ska inte han bara...
Ska han lämnas på fartyget?
Det kanske bara gäller om de ska sjunga.
Ja, men faktiskt. Det känns ju som att kaptenen lämnar aldrig sitt skepp.
Det kanske finns, om det är explosionsrisk så kanske de får...
Mm.
Eller de ska lämna sist, eller så kanske.
Men jag tycker det är en ganska så här intressanta teorier kring det här med myteri, eller att Morehouse och Captain Briggs skulle vara i någon slags team för att få ut pengar från det här. Men varför vill man då försvinna helt och hållet sen? Ja, skapa sig ett nytt liv.
Men hur fick de pengarna då? Om de försvann?
Nej, och de fick ju alldeles för lite pengar än vad de hade tänkt sig.
Men vilka var de här Captain Briggs? Du försvann där.
Jo, men det var ju så här att alltså Captain Briggs var ju han som var kapten på Mary Celeste. Mm. Och han åkte ju med sin familj och en besättning. Och sen så hade vi ju Captain Morehouse som seglade med De Gratia. Och sin besättning.
Aha,
det var de som hittade Mary Celeste.
Mm-hmm.
Och jag kan ju för sig tänka mig att ja, det vore väl inte så konstigt om de hoppade ombord och gjorde sig av med den besättningen för att sen få pengar för att ha bärgat det här fartyget.
Ja, absolut. Men jäkligt mycket besvär för, alltså det är ju ändå...
Ja, du ska ändå segla, vad var det? 1100 kilometer ska du segla sen med det här fartyget längs med ditt eget fartyg.
Men först så ska du göra det av med de här 10 besättningsmännen också. Det kan ju inte vara helt enkelt att bara... Men absolut, ja. Jag vet inte.
Utan att lämna några spår, ja. Det fanns ju inga spår.
Nej, precis.
De skulle för sig ha tid för att städa upp på båten.
Det är sant. Det hade de haft.
Mm.
Men ändå att de lyckas då göra sig av med... Hur många var de då på De Gratia?
Ja, det vet jag faktiskt inte.
Var de väldigt många fler? Då ska man få ihop hela sin besättning. Bara, hörde ni?
Ja, precis. Och ta över den andra båten. Ja. Det krävs ju också ganska mycket kraft och manskap.
Ja, jag tänker de andra måste väl ändå också kunna slänga någon av dem över bord. Mm.
Men det var ju det också domstolen faktiskt hittade. De kunde ju inte hitta några bevis för det här. Eller för att Captain Briggs besättning begick ett myteri mot sin egen kapten.
Och jag tänker, borde inte de, om de ville ha pengar då, i och med att den här lasten var mer värd, hade de inte, om de gjort av med dem, hade de inte bara tagit lasten då? Och sen bara, nej men vi har inte sett någonting.
Jo, jag tänker det, då borde de ha seglat till Genoa. Det är jättekonstigt, tänk dig att de har ju aldrig sett sig än. Det är ju faktiskt några som snuddar också lite vid det här med Bermuda-triangeln.
Du, jag tänkte på det. Jag bara, alltså vart ligger Bermuda-triangeln i relation till vart de försvann?
Jag vet inte var den ligger. Nej, men ursprungliga storleken som man säger då är på Bermuda-triangeln är egentligen för liten för att täcka det här området där Mary Celeste seglar.
Där de försvann. Alltså, okay. Mm.
Men sen alltså, det är många som skriver också att området för Bermuda-triangeln är egentligen mycket, mycket större än de här punkterna som är utpekade.
Mm.
Och att om det faktiskt stämmer så skulle det täcka in då Mary Celeste.
Men hur långt pratar vi då?
Farled. Jag tror jag läste någonstans, där stod det 3 gånger större än vad som är utpekat. Jag vet inte hur stor Bermuda-triangeln är.
Jag kan ju tänka mig, det kanske är svårt att bara sätta exakt vart det här Bermuda-triangeln är då. Men hur långt utanför var det här då än vad de sa att Bermuda-triangeln är? Alltså är det typ nära eller ganska långt ifrån? Ja.
Nu ställer du svåra frågor. Ja, men i och med att de säger att om den skulle vara 3 gånger större än vad den är utpekad till.
Det känns jävligt mycket också. Ja.
Så hade det kunnat täcka in. Så att det känns också farfetch.
Ja, men lite så kan jag tycka.
Ja.
Ja, men det känns ju som att man bara, att man vill att det ska kunna vara då nära Bermuda-triangeln. Och då bara, men den är ju ännu större. Alltså, att man... Bara för att man ska kunna täcka in mer konstiga fall så utökar man den här triangeln.
Precis, ännu mer. Men jag tror faktiskt inte på det. Utan det tycker jag tror absolut att det är något konstigt med Bermuda-triangeln. Men inte i det här fallet att det är det som har...
Nej, men är inte det också så här, jag tänker Bermuda-triangeln att skepp verkligen försvinner.
De försvinner ju också helt och hållet.
Precis, här var det ändå
men jag
kvar.
Tror att det fanns något fall också i och med att man gjorde den här liknelsen att det var någon annat fartyg som vars besättning var borta. Men för det mesta så är det ju liksom hela flygplan eller hela fartyg som bara försvinner. Det vore intressant, kanske kan vara ett avsnitt.
Mm, jag har nog ingen annan pratat om.
Nej, ingen. Ingen. Ett nytt fall.
Har du hört talas om att det ska finnas en triangel?
Nej.
Skepp försvinner, flygplan försvinner.
Nej, är det sant?
Jo.
Aldrig hört. Nej, men det är ett mysterium. Alltså vart de har tagit vägen. Det är ju ingen som sagt som har sett de här varken i liv eller döda. Och man har inte sett någon livbåt. Man har inte sett några delar.
Men pirater då?
Var... Ja, men det känns också ologiskt i och med att de inte har tagit någon last. Alltså de har bara tagit...
Nej, just det. Nej, det är sant. Nej, det känns ju jättekonstigt.
Någon som är intresserad av att ta människor då? Ja.
Människohandel?
Ja.
Mm.
Nej. Det känns konstigt.
Nej, det kanske är lite
jag menar, pirater på den tiden, det var väl främst att man liksom var ute och härja och så tar man andras fartyg och laster och sådär.
Ja, så dumt att bara göra som människor när det finns annat dyrbart de också skulle kunna ta med sig. Okej, nej, det är klart. Ja, men då känns ju det där med explosionen då. Det är kanske den som känns...
Det känns som att det har någonting med gasen att göra. Men det ska ju såklart finnas någonting som talar emot det också.
Mm.
Alltså man har gjort lite senare forskning på det här. Och alltså jag är ju ingen expert.
Nej.
Men man har gjort mycket forskning just i det här fallet. Och temperaturerna som var uppmätta i det här atlantiska området vid den här tiden var tydligen inte tillräckliga för att det skulle kunna påverka alkoholen på något sätt.
Okej.
Okay. Nej, jag tror på alkohol. Jag tror inte att någon har druckit den och blivit galen, för då borde de ha dött. Men det kanske har någonting att göra med gasen, alltså ångorna som kommer från alkoholen.
Hur tänker du då? Att de blir...
Nej, men att de känner av ångorna. De är rädda för explosion. Mm. Hoppar i sin livbåt.
Mm.
Akut. Men det är också, varför då? Varför tar man inte med sig långboken? Eller skriver då? Ja, kanske inte hinner. Då måste det ju vara något mer. Det måste ju vara typ att det liksom... Hade jag flytt från ett fartyg, det skulle ju vara att det liksom låter och mullrar eller liksom har börjat explodera. Då jävlar, då drar man därifrån.
Men det kanske hade gjort det finns det, ju då?
Men det finns ju inga spår liksom på...
Men vad var det hon snackade om, det här, den här explosionen som kunde göra att det inte syndes någonting?
Mm.
Hade du börjat... Vad var det för någon explosion?
Ja, det var ju någon som gjorde en replika på det här fartyget och gjorde några tester.
Mm.
Som också var, det blev ju som en tryckvågsexplosion.
Mm.
Men du har ju gasen där och så då är det ju helt plötsligt kom ju det. Det är ju ingenting du känner på dig att åh, nu kommer det bli en tryckvågsexplosion här. Bäst att vi hoppar i livbåten.
Nej, just det.
Men alltså... Utan då borde ju liksom...
Men syns inte det om det blir en tryckvågsexplosion?
Alltså, nej, men det gjorde tydligen inte det i det här fallet. Utan de gjorde ju ett sånt experiment så att det inte syntes några märken. Och så. Men frågan är ju så här, hur mycket av det påverkar resten av båten. Alltså om det blir en tryckvågsexplosion.
Ja, det var det jag tänkte också. Någon borde
alltså, själva tryckvågen borde ha gjort någon påverkan.
Jag tänker med alla grejer då utan. Som... Du vet vad, det kan ju... Den här historien kan ju... har ändrats och vad som hur det verkligen såg ut när de hittade den och bla bla bla. Men om det nu är som de säger att allt såg precis som man bara hade lämnat båten.
Mm.
Jag tänker om en tryckvåg borde inte saker flytta sig liksom att krascha in mot jag vet inte. Eller bara se någonting.
Ja, men jag tycker det.
Vad vet jag.
Något spår borde du ha lämnat.
Men visst, ja, nej, det är klart. Det sker väl ganska fort då. Så att de... nej, det känns kanske konstigt. Men nej, jag tycker han är lite dålig... dålig kapten som inte...
som lämnar sitt skepp.
Som lämnar sitt skepp. Och inte skriver några noteringar. Det sista som händer.
Ja, definitivt.
Det borde han ha gjort. Nej, då har vi ju... Vi måste ju ta den teorin vi alltid kommer till. Har inte den kommit upp?
Ja, men alltså jag... jag är så sugen på den. Och tänker att... ska vi ta upp den? Men vi landar väl ändå i det. Jag tänkte ju säga det. Jag bara, eller så är det någon som har blipploppat upp dem från skeppet.
Ja, men jag ser ingen annan. Det sker ju snabbt. Man hinner inte skriva in det i sin loggbok.
Nej, och man hinner inte ta med sig någon mat och vatten.
Men det är också... nej, det gör man ju inte.
Nej.
Sen kan man ju undra varför... varför de blipploppar upp deras livbåt också.
Mm. Men det behöver ju inte vara så konstigt. Alltså den kanske har försvunnit sen. Det var ju de som, Captain Morehouse som klev på fartyget. De tyckte inte att de såg ju inga spår efter att det hade varit en livbåt på Mary Celeste. Och
alls, jag vet, eller vadå?
Ja, alls. Och jag vet inte hur man exakt ser det, men det ser man väl som sjöman, att det är väl vissa tampar och sådär som, mm-hmm, som kanske borde ha funnits, eller att någon som har hissat ner en livbåt, att det borde synas. Och de såg inga
ja,
sådana spår.
Ja, där kanske man borde ju sett.
Men det är lite motsägelsefullt, för att det hade också det ryktas om att man ändå hade vittnat att Mary Celeste lämnade hamnen med en livbåt. Så att det säger lite emot sig självt. Men
man kan säga den under färden, nej, vad fan, här behöver vi inte.
Nej, precis.
Vi klarar oss.
Ja.
Ja, det är ju klart. Man kanske
upphämtade.
Ja, man kanske hade en deal.
Nej, så att absolut, det är väl
att, vet ni vad? Om ni tar med oss till en bättre värld
en
så
förklaring.
Kan ni få 3 tunnor med jordens, livets vatten.
Ett par tunnor. Ja, nej, men det är också frågan. För att jag tänkte så här också. Ja, hur många skepp egentligen då försvinner varje år? Så jag var tvungen att titta på det. Det är ju skitmånga skepp som försvinner varje år. Och här är i och för sig inte hela skeppet, men det är besättningen. Men tittar man bara på, alltså på år, ja, vilket är rolig, 2012 till exempel, 128, 2020, 49, alltså det är ju fruktansvärda siffror. Och alla hittas ju faktiskt inte igen. Ja, men vart tar de vägen? Är det så mycket skepp som ligger på havets botten? Eller?
Eller? Där uppe.
Är det något annat?
Helt ärligt så tycker jag båda två är lika obehagligt. Okej, kanske inte lika obehagligt. Mm.
Eller är det ett sjödjur som bara kommer och nafsar?
Ja, de måste vara så jäkla trötta på alla skepp. Som håller på att segla runt i deras territorie.
Ja, det finns många spännande teorier i alla fall. Och man kan ju faktiskt diskutera det i absurdum.
Ja, jag vet inte riktigt vad jag tror faktiskt.
Vi lämnar det öppet helt enkelt.
Gud, men Mary Celeste, är det någon som går och dyker vid skeppet nu? Kan man göra det? Är det någon som gör det?
Mm.
Ligger bra på havets botten.
Det är väl vi Haiti låg det ju.
Fast det gick i grund.
Ligga. Vi har ju inte varit inne på det här med att
för det var ju ändå
förbannat.
Exakt, jag tänkte precis på det.
Ja.
Det är ju en väldigt spännande teori. Med tanke på att
det hade en hel del Ja. Olycka hängande över
sig. Det har inte gått bra för de ägarna till...
Nej.
Eller ägarna till...
Verkligen inte. Jag tyckte det var rätt... Det var nästan så att man började skratta när de åkte ut på en tur. Och så först kolliderade de med massa fiskeutrustning och sen med ett skepp. Så att de sänker det här andra skeppet. Va? Hur?
Sorry.
Ja. Nej, men det var fantastiskt. Men just att de här tre kaptenerna har försvunnit eller dött i förtid.
Ja. Ja, vad är oddsen av det? När det har varit liksom två som har dött. Skulle man seriöst vilja vara kapten?
Nej, då börjar man ju efter. Undra.
Ja. Ja, en kan man köpa, ja. Men två känns ju...
Nej, då börjar det kännas lite obehagligt. Eller hur?
Mm. Ja, det kanske är något sånt då. Någon förbannelse som ligger på... Mm.
Det kan det mycket väl vara.
Ja, det känns ju inte som att det har gått speciellt bra på hennes färde direkt.
Nej, även på slutet. Så.
Ja, medvetet eller inte så. Nej, exakt.
Ja. Nej, det gick ju inte bra för dem heller.
När hon själv inte fick liksom... För nu gjorde ju de det medvetet, men så gick det åt helvete ändå för de inte fick några pengar. Så att...
Hon löste det ändå.
Precis.
Mm. Mm. Mary Celeste. Ja, jag har inga...
Nej, men det var...
Vad annars kan det vara? Vem vet?
Vem vet? Ja. Vad tror ni? Åh, imorgon är det fredag i alla fall. Woho! Ja, på tal om ingenting. Men ja, vet du vad vi ska göra imorgon?
Ja, det vet jag.
Så himla trevligt. Vi ska på vad då?
Sparkling i Stockholm.
Dricka bubbel. Lära oss om allt om champagne nu. Vi har så mycket champagneflaskor som vilar, väntar på oss.
Jaha.
Vi satt ju lite så här.
Jag bara, vad har du i ditt garage?
Så. Mål med podden att okej, när vi får antal lyssnare, när vi släppte första avsnittet och då ska vi dricka champagne. Vi hade ju massa sånt där. Vi har inte druckit.
Nej, vi har druckit en kanske.
Ja, det var typ nyår. Men det känns inte som det räknas då.
Nej.
För jag hade ändå druckit champagne.
Ja. Nej. Imorgon får vi skåla för podden.
Eller hur? Imorgon tar vi igen alla.
Absolut. Dricka mer champagne för våra avsnitt.
Mm.
Det ska vi göra.
Det tycker jag. Definitivt.
Ja, men det ska bli supertrevligt. Och vi hoppas att ni... Alla andra också har haft en superhärlig helg när ni lyssnar på det här avsnittet.
Nu är klockan 22:22, så det känns som att så här...
Är det sant?
Det är bra tid att avsluta.
Ja, men ha det fint hörni, vi hörs om 2 veckor igen. Glöm inte att gå in och följa oss på Instagram och Facebook.
Och sprid ordet om podden. Dela vidare. Ha det så bra, så hörs vi. Hej då.
Mm, ha det bra.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.